Kapitel 12. Nya förbund. Grendel önskade att det funnits åtminstone en enkel omskrivare bland de saker som hon hade tagit från Ilien efter Samuels död. I de flesta avseenden var det här en förfärlig ålder, primitiv och obekväm. Men likväl fanns det delar av den som passade henne. I ena änden av rummet fanns en stor bur av bamburibbor där 100 fåglar med färggranna fjäderskrudar sjöng melodiskt. De färgsprakande sångfåglarna var nästan lika vackra som de två keldjuren i genomskinliga dräkter som stod på varsin sida av dörröppningen med blickarna fästa vid henne, ivriga att få tjäna henne. Oljelampor lyste visserligen inte upp lika bra som glödklot, men med hjälp av de stora speglarna som hängde på väggarna gav de en viss barbarisk prakt tillsammans med det förgyllda fiskfjällsmönstrade taket. Och nog för att det skulle ha varit skönt att bara behöva uttala orden, men att egenhändigt fästa dem på papper med bläck gav henne ett välbehag besläktat med det hon fick av att teckna. Den skrift som användes i denna ålder var enkel och det hade inte varit svårt att lära sig att imitera någon annans handstil. Hon skrev under med en sirlig namnteckning, inte sin egen naturligtvis, strödde sand över det tjocka arket för att torka bläcket, vek ihop det och förseglade det med en av de sigillringar i olika storlekar som låg i en prydlig rad på skrivbordet. Ära Domans vapen med handen och svärdet avtecknade sig i relief mot det blå och gröna vaxet. Ta det här till först i Turalde med största skyndsamhet, sa hon, och säg bara vad jag sagt åt dig att säga. Så fort hästarna kan bära mig, ers nåd. Nashran tog emot brevet med en bugning och strök sig över de tunna svarta mustascherna med fingret ovanför läppar krökta i ett vinnande leende. Den mörkhyade mannen var fyrkantigt byggd och för all del stilig också i sin välsittande blå rock, bara inte tillräckligt. Jag mottog detta brev från hennes nåd Tuva, som sedermera dog av sina sår sen hon hade berättat för mig att hon var skickad som kurir från Al-Shalam och hade blivit angripen av en grå man. Se till att det är människoblod på det, förmanade hon honom. Hon betvivlade att någon i denna ålder kunde skilja människoblod från annat. Men hon hade redan råkat på allt för många överraskningar för att vilja ta några onödiga risker. Tillräckligt för att det ska verka rimligt, men inte så mycket att det förstör vad jag har skrivit. Han dröjde vid henne med sin varma, mörka blick när han bugade igen. Men så snart han rätade på sig vände han på klacken och gick med raska steg över det ljusgula marmorgolvet till dörren. Han tog ingen notis om tjänarna som stod där med sina blickar fixerade vid henne, eller låtsades i varje fall inte om dem, trots att den unge mannen en gång varit hans vän. Hon hade bara behövt nudda Nashrin med tvångskraften för att han skulle lyda henne nästan lika ivrigt som dem, för att inte tala om hur säker han var på att återfå smaka hennes fröjder. Hon lät höra ett pärlande skratt. Han trodde i varje fall att han hade smakat dem, och hade han bara sett lite bättre ut skulle han kanske ha fått det. Fast i så fall skulle han förstås varit oduglig till allt annat sedan. Han skulle spränga häst efter häst för att komma till Iturralde så fort som möjligt. Brevet var underskrivet med själve kung Al-Shalams namnteckning, påstås ursprungligen ha skickats med dennes kusin och dessutom skulle alltså grå män ha försökt hindra att det kom fram. Om inte det uppfyllde mörkrets förstes befallning att öka det kaos som rådde i världen skulle ingenting göra det, utom möjligen landseld. Och dessutom tjänade det hennes egna syften alldeles förträffligt. Hennes egna syften, ja. Grendels hand sökte sig till den enda av ringarna på bordet som inte bar något sigill. En slät guldring som var för liten för alla hennes fingrar utom lillfingret. Det hade varit en trevlig överraskning att hitta en Angreel bland Shermaels tillhörigheter. En trevlig överraskning att överhuvudtaget hinna hitta någonting användbart när Althor och valparna som kallade sig för Ashramaner hela tiden rände in och ut i Shermaels svit i stora rådssalen. De hade fört bort allt som hon inte hade hunnit ta. Farliga valpar allihop, särskilt Althor. Och hon hade inte velat riskera att någon skulle kunna förknippa henne med Shermael. Nu måste hon sätta fart på sina egna planer och lägga så mycket avstånd som möjligt mellan sig själv och Shermaels katastrofala fall. I bortre änden av rummet uppenbarade sig plötsligt en lodrät silverstrimma i luften. Den avtecknade sig skarp mot bildvävarna som hängde mellan de rikligt förgyllda väggspeglarna. Samtidigt som strimman dök upp ljöd en hög kristallklar klocksignal i rummet och Grendel höjde förvånat ögonbrynen. Tydligen fanns det någon här som mindes artigheter från en mer kultiverad ålder. Hon ställde sig upp, satte den tunna guldringen bredvid rubinringen på sitt ena lillfinger och omfamnade Shaidar genom den innan hon vävde det nät som skulle få en svarssignal att ljuda hos den som ville öppna en portöppning. Angreelen gjorde inte stor skillnad, men den kunde bereda alla som trodde sig känna hennes styrka en överraskning. Portöppningen vidgades och två kvinnor i nästan identiska klänningar av rött och svart siden steg försiktigt in genom den. Åtminstone rörde sig Mogadin med vaksamma rörelser och sökte efter fällor med flackande blick medan hon slätade till sin vida kjol. Strax flimrade portöppningen till och försvann, men hon höll kvar sig där. En förståndig säkerhetsåtgärd. Men så hade Mogadin också alltid varit mycket försiktig. Grendel släppte inte heller ur källan. Mogadins följeslagerska, en kort ung kvinna med långt silverblont hår och vakna blå ögon, såg sig omkring med kallblick och ägnade inte Grendel stort mer än en hastig blick. Hon förde sig ungefär som om hon hade varit en medlem i högsta rådet som tvingats att vistas i samma rum som simpla arbetare och var fast besluten att inte låtsas om deras närvaro. En dåraktig flicka som försökte ta efter spindeln. Rött och svart var inte hennes färger och hon borde ha kunnat göra bättre bruk av en så anslående barm. Det här är Shindain, Grendel, sa Mogadin. Vi arbetar tillsammans. Hon log inte när hon presenterade den högdragna unga kvinnan, men det gjorde Grendel. Ett sött namn på en minst sagt söt flicka. Men vad kunde det vara för en märklig slump som fått en mor i denna ålder att ge sin dotter ett namn som betydde sista chansen? Shindains min förblev kall och uttryckslös, men det blixtrade i hennes ögon. En vacker docka snidad av is och med en dold eld inom sig. Tydligen visste hon vad namnet betydde och tyckte inte om det. Vad för dig och din vän hit, Mogadin, frågade Grendel. Det sista hon hade väntat sig var att spindeln skulle krypa fram ur skuggorna. Du behöver inte vara orolig för att tala inför mina tjänare, sa hon med en gest mot dem båda vid dörren. De sjönk ner på knä och tryckte pannorna mot golvet. Må vara att hon inte kunde få dem att falla döda ner med en enkel befallning, men det var inte långt ifrån. Vad kan du finna för intresse i dem när du förstör allt i dem som gör dem intressanta, frågade Shindin och steg arrogant fram över golvet. Hon var mycket rak i ryggen, som för att inte gå miste om minsta hårsmån av sin längd. Vet du att Shermael är död? Med viss möda lyckades Grendel hålla god min. Hon hade utgått från att flickan var någon vän av mörkret som sprang ärenden åt Mogadin. Kanske någon adelsdam som trodde att hennes titel hade någon betydelse. Men nu när hon kom närmare. Flickans styrka med kraften var större än den hon själv ägde. Till och med i hennes egen ålder hade det varit ovanligt bland män och synnerligen sällsynt bland kvinnor. En instinktiv impuls fick henne att ögonblickligen ändra sin avsikt att förneka all kontakt med Samuel. Jag misstänkte det, svarade hon med ett falskt leende åt Mogadin över den unga kvinnans huvud. Hur mycket visste hon? Var hade spindeln hittat en flicka som var så mycket starkare än hon själv? Och varför hade hon henne som färdkamrat? Mogadin hade alltid betraktat alla som ägde större styrka än hennes egen med svartsjuka, liksom alla som ägde mer av någonting alls. Han besökte mig ibland och försökte övertala mig att hjälpa honom med den ena galna planen efter den andra. Jag avvisade honom aldrig rakt ut. Du vet hur den Samuel är, hur farligt det är, var att avvisa honom. Han dök upp med jämna mellanrum och när han slutade komma förmodade jag att han hade råkat ut för någonting allvarligt. Vem är den här flickan, Mogadin? Ett imponerande fynd. Den unga kvinnan steg närmare och glodde upp på henne med brinnande blick. Hon sa vad jag heter. Det är allt du behöver veta. Flickan visste att det var en av de utvalda hon talade med. Och likväl förblev hennes röst lugn och kall som nyfallen snö. Även om man tog hennes styrka i beaktande betydde det att hon inte kunde vara någon simpel vän av mörkret, såvida hon inte var galen. Har du ägnat någon uppmärksamhet åt vädret, Grendel? Plötsligt insåg Grendel att Mogadin helt lät flickan föra ordet, höll sig undan tills någon svaghet blottades, och Grendel hade låtit henne hållas. Jag skulle inte tro att du kom hit för att berätta för mig om Samuels död, Mogadin, sa hon vast. Eller prata om vädret. Du vet att jag sällan går ut. Naturen var en bångstyrig vildkraft som saknade ordning. Det här rummet saknade till och med fönster, liksom de flesta som hon använde. Vad vill du? Den mörkhåriga strök sidledes längs väggen, fortfarande omvärvd av kraftens ljus. Grendel tog ett par lediga steg för att behålla dem båda inom synhåll. Du misstar dig, Grendel. Syndens fylliga läppar kröktes av ett kyligt leende. Hon fann det hela förnöjsamt. Det är jag som styr av oss båda. Mogadin är i onåd hos Moridin på grund av de fadäser hon har gjort sig skyldig till på sista tiden. Mogadin kurade ihop och gav den silverblonda lilla kvinnan en mörk blick som var minst lika talande som om hon bekräftat vad hon sagt med ord. Plötsligt blev Syndens stora ögon ännu större. Hon flämtade till och genomfors av en kraftig skälvning. Mogadin fick en illvillig glimt i blicken. Just nu är det du som bestämmer, fräste hon. Din plats hos honom är inte stort bättre än min. Sen hajade hon till och bet sig i läppen med en rysning. Grendel undrade om de drev med henne, men det ömsesidiga hat som formligen lyste ur de båda kvinnornas ögon verkade inte spelat. Hur det än förhöll sig skulle hon ta reda på vad de tyckte om att själva vara spelpjäser. Utan att tänka på det gned hon händerna mot varandra och rörde vid Angrelen på sitt finger medan hon gick bort till en stol utan att ta blicken från besökarna. Shaidas ljuva flöde genom hennes väsen hade ett lugnande inflytande. Inte för att hon behövde lugnas, men det var någonting besynligt i görningen här. Det höga, raka ryggstödet var försett med siliga sniderier och ett tjockt lager av guld som fick stolen att likna en tron trots att den annars inte skilde sig från de andra i rummet. Sånt påverkade även de mest sofistikerade människor på ett djup som de inte var medvetna om. Hon lutade sig tillbaka med benen i kors, nonchalant svängande med ena foten. Hon var själva sinnebilden av lugn och avslappning när hon med uttråkad röst sa: Om det nu är du som styr, flicka, så säg mig vem denne man som kallar sig för döden är. Vad är han? Moridin är Neblish. Flickans röst var lugn, kall och arrogant. Mörkrets första har bestämt att det är dags att du också börjar tjäna Neblish. Grendel satte sig rak som en eldgaffel. Det här är absurt. Hon förmådde inte hålla vreden ur rösten. Skulle en man som jag aldrig har hört talas om förut ha utnämnts till mörkrets förstes regent på jorden? Det bekom henne inte att andra försökte manipulera henne. Hon hittade alltid något sätt att vända deras intriger till sin egen fördel. Men Mowgrin måtte tro att hon var helt svagsint. Hon hyste inga tvivel om att det var Mowgrin som låg bakom allt denna outhärdliga flicka sa och gjorde, hur mycket de än blängde på varandra. Jag tjänar mörkrets förste och mig själv, ingen annan. Jag tror att det är bäst att ni båda ger er av nu och spelar ert lilla spel någon annanstans. Demandred låter sig kanske roas av det. Eller Samirag. Var försiktiga med hur ni leder kraften när ni väver er portöppning. Jag har gillrat en del brängda vävar här som ni säkert inte vill utlösa. Det var lögn, men en mycket trovärdig lögn. Så det kom som en chock när Mowgrin plötsligt ledde kraften så att alla lampor i rummet slocknade och de ens befann sig i fullständigt mörker. Grendel kastade sig omedelbart bort från stolen så att hon inte skulle vara kvar där de sist sett henne. Medan hon ännu rörde sig ledde hon kraften för att skapa ett klot av rent vitt ljus som svävade i ena änden av rummet och kastade spöklika skuggor över golvet och väggarna. Och tydligt visade de båda kvinnorna. Utan ett ögonblicks tvekan ledde hon kraften, drog in så mycket hon förmådde genom den lilla guldringen. Hon behövde inte all denna kraft utan bara en bråkdel, men hon ville ha alla fördelar hon kunde få. Så de gick alltså till anfall. Tvångskraften slöt sig kring dem som två nät innan de hunnit röra en muskel. Vreden hade fått henne att spinna näten starka, nästan så starka att de gjorde riktig skada. Och nu stod de båda kvinnorna och stirrade beundrande på henne med stora ögon och munnarna fulla av smicker, druckna av dyrkan. De var helt i hennes makt nu. Om hon sa åt dem att skära av halsen på sig själva skulle de göra det. Plötsligt insåg Grendel att Mowgrin inte längre omfamnade urkällan. Kanske hade blotta mängden av tvångskraft fått henne att tappa taget. Tjänarna vid dörren hade förstås inte rört sig. Nu, sa hon en aning andlöst, ska ni svara på mina frågor. Hon hade flera som hon ville ha svar på. Däribland vem denne Mowgrin var, om nu någon sån person existerade. Och varifrån Sin Dane hade kommit. Men det fanns en som pockade mer än de andra. Vad hoppades du på att kunna vinna på det här, Mowgrin? Jag kanske bestämmer mig för att låta nätet sitta kvar på dig. Du kan betala för din lilla lek genom att tjäna mig. Nej, snälla, gnydde Mowgrin och vred händerna. Hon började rent av gråta. Du kommer att ta död på oss allihop. Snälla, du måste tjäna Neblish. Det var därför vi kom. För att låta dig träda i Mowgrins tjänst. I det bleka ljuset var den lilla silverblondas ansikte en mask av skräck. Hennes häftiga flämtningar fick barmen att häva sig. Grendel, plötsligt illa till mods, öppnade munnen. Det här blev bara allt mer obegripligt. Hon öppnade munnen och urkällan försvann. Kraften försvann ur henne och mörkret svalde åter rummet. Plötsligt började burfåglarna kvittra och tjattra som tokiga. Man hörde hur deras vingar slog hysteriskt mot bamburibborna. Bakom henne hördes en röst, lika torr och sträv som om en sten malts till damm. Mörkrets förste trodde att du kanske inte skulle lita på deras ord, Grendel. Den tid då du kunde gå din egen väg är förbi. Ett klot av någonting uppenbarade sig i luften. Ett klot av fullständig svärta, men likväl fylldes rummet av ett silverne sken. Speglarna blänkte inte utan såg helt matta ut i detta ljus. Fåglarna tystnade och blev stilla. På något sätt visste Grendel att de hade stelnat av skräck. Med gapande mun såg hon på Myrdrailen som stod där, blek och ögonlös och klädd i ett tyg som var ännu mörkare än det svarta klotet. Den var större än någon annan av dess släkte som hon hade sett. Det måste vara den som hade gjort så att hon inte längre kunde känna urkällan, men det var omöjligt. Fast varifrån hade det sällsamma klotet av svart kommit, om inte från den? Hon hade aldrig känt den fruktan som andra förnam inför en Myrdrails blick, inte i samma grad. Men nu var det som om hennes händer lyftes av sig själva och hon var tvungen att dra ner dem igen med ett ryck för att inte gömma ansiktet. Hon sneglade bort mot Mogadin och Syndane och hajade till. De hade intagit samma ställning som hennes båda tjänare vid dörren, hopkrupna på knä med pannorna mot golvet och vända mot Myrdrailen. Hon fick tvinga fram saliv i sin torra mun. Du är en budbärare från mörkrets första. Hennes röst var stadig men svag. Hon hade aldrig hört talas om någonting sådant. Att mörkrets första skulle använda en Myrdrail som sändebud. Men likväl, Mogadin var en feg ynkrygg, men inte desto mindre en av de utvalda. Och nu krälade hon i stoftet precis som flickan. Och så var det ljuset. Grendel kom på sig själv med att önska att hennes urringning inte varit riktigt så djup. Det var förstås helt befängt. Visserligen var Myrdrailers aptit på kvinnor välkänd. Men hon var en av dem. Än en gång sökte sig hennes blick mot Mogadin. Myrdrailen gled förbi henne med en ormlik rörelse, synbarligen utan att ta någon notis om henne. Den långa svarta manteln hängde ned utan att rubbas av dess rörelser. Aginor hade haft en teori om att varelserna inte riktigt befann sig i världen på samma sätt som allting annat. En aning ur fas med tiden och verkligheten var hur han hade uttryckt det, vad nu det betydde. Jag är Shaidar Haran. Myrdrailen stannade vid hennes tjänare, böjde sig och grep dem om nacken, än med vardera handen. När jag talar ska du se det som att du hör mörkrets förstes röst. Händerna slöts och det hördes ett överraskande starkt ljud av ben som knäcktes. Den unge mannen genomfors av en spasm och sparkade med benen när han dog. Den unga kvinnan blev bara plötsligt slapp. De hade varit två av hennes näpnaste keldjur. Myrdrailen rätade på sig från de båda liken. Jag är hans hand i denna värld, Grendel. När du står inför mig står du inför honom. Grendel tänkte igenom situationen, snabbt men grundligt. Hon var rädd, en känsla som hon var mycket mer van vid att injaga i andra. Men hon kunde kontrollera sin rädsla. Även om hon aldrig hade varit någon härförare som vissa av de andra var hon varken främmande för att ta risker eller feg. Men detta var inte vilket enkelt hot som helst. Mogadin och Syndane låg fortfarande på knä med huvudena mot marmorgolvet. Det syntes hur Mogadin darrade. Grendel trodde Myrdrailen, eller vad det nu egentligen var. Mörkrets första hade verkligen beslutat sig för att ingripa mer direkt i utvecklingen, precis som hon hade fruktat. Och om han fick kännedom om hennes intriger tillsammans med Shamel. Nej, snarare om han valde att göra någonting åt det. Det vore dåraktigt att utgå från att han inte redan visste. Med en mjuk rörelse la hon sig på knä framför Myrdrailen. Vad vill ni att jag ska göra? Hennes röst hade återfått sin kraft. En nödvändig förmåga till anpassning var inte samma sak som feghet. De som inte själva böjde sig för mörkrets första blev böjda, eller knäckta mitt itu. Ska jag kalla er högvördiga härskare, eller föredrar ni någon annan titel? Jag skulle inte känna mig väl till mot som jag tilltalade någon på samma sätt som mörkrets första, ens om det är hans hand i världen. Till hennes bestörtning skrattade Myrdrailen. Det lät som knastrande, krasande is. Myrdrailer skrattade aldrig. Du är modigare än de flesta och klokare. Shaida Harran duger för dig. Så länge du minns vem jag är. Så länge du inte låter ditt mod övervinna din fruktan allt för mycket. Medan Myrdrailen utfärdade sina befallningar, först och främst ett besök hos Moridin tydligen. Hon fick vara beredd på att Moridin och kanske även Sindane skulle vilja hämnas för hennes kortvariga användande av tvångskraften. Hon betvivlade att flickan hade ett mer förlåtande sinnelag än spindeln. Bestämde hon sig för att inte säga någonting om brevet som hon hade skickat till Rodel i Turalde. Ingenting av det Myrdrailen sa talade för att det hon gjort skulle missaga mörkrets första. Och dessutom måste hon fundera över sin egen ställning. Må så vara att Moridin, vem det nu var, var Neblis idag. Men det fanns alltid en morgondag. Catchuan spjärnade emot gungningarna i Arvelins täckvagn och drog ett av skinnförhängena åt sidan tillräckligt mycket för att kunna titta ut. Ett lätt regn föll över Carhain från en grå himmel där molnen rusade fram drivna av en hård, byig vind. Det var inte bara uppe i skyn som vinden drog fram. De ylande kastvindarna fick vagnen att skaka ännu mer än dess framfart längs vägen. Små, små iskalla regndroppar stack hennes hand. Om det blev ännu kallare i luften skulle regnet övergå i snö. Hon drog yllemanteln tätare om sig. Det hade varit med viss lättnad hon hittat den längst ned i en av sadelväskorna. Det skulle bli kallare. Stadens branta skiffertak och stenlagda gator blänkte av vätan och även om det inte var något kraftigt regn var det inte många som ville utmana den bitande vinden. En kvinna som förde fram sin oxkärra genom att mana på dragdjuren med sin långa pikstav gick med lika tålmodiga steg som oxen. Men de flesta som gick till fots hade svept in sig i sina mantlar, dragit fram kapuschongerna och skyndade fram med raska steg. En bärstol passerade förbi med halvspringande bärare och sin stela karn fladdrande i vinden. Det var emellertid fler än kvinnan med oxen som inte hade så bråttom. Mitt på gatan stod en lång ejlman och stirrade vantroget upp i skyn medan hans kläder blev genomblöta i det strilande regnet. Han var så uppslukad av detta att en järv ficktjuv skar av remmen till hans bältespåse och kilade därifrån utan att offret märkte någonting. En kvinna som med tanke på den höga, utstuderade håruppsättningen måste vara adlig promenerade sakta förbi med manteln vilt fladdrande bakom sig, även den långa huvan. Det kunde mycket väl vara första gången hon faktiskt var ute och gick på gatorna, men hon skrattade högt medan regnet blötte hennes kinder. I dörren till ett parfymmakeri stod ägarinnan och tittade ut med bedrövad min. Idag skulle hon inte sälja mycket. Av samma orsak hade de flesta av krämarna försvunnit från gatan. Men det fanns fortfarande en handfull kvar som med höga rop bjöd ut varmt te och köttpajer från kärror med provisoriska tak. Fast den som köpte en köttpaj på gatan i dessa tider förtjänade det magknip hon säkert skulle få. Ur en gränd kom ett par utsvultna hundar utspringande på stela ben och raggen på ända. De skällde och morrade efter täckvagnen. Catchuan lät förhänget falla. Hundar verkade känna igen kvinnor som kunde leda kraften lika väl som katter gjorde det. Men hundarna trodde tydligen att kvinnorna var katter, om än ovanligt stora sådana. De båda kvinnorna som satt mitt emot henne var fortfarande inbegripna i sitt samtal. Förlåt mig, sa Dagen, men logiken är ofrånkomlig. Hon böjde ursäktande på huvudet så att månstenen som hängde i en tunn silverkedja från hennes långa svarta hår svängde av och an över pannan. Hon plockade med de vita slitsarna i sin svarta kjol och fortsatte snabbt, som om hon var rädd att bli avbruten. Om man går med på att den ihållande värmen var den svartes verk, måste förändringen ha åstadkommits av någon annan. Han skulle aldrig ge efter självmant. Du säger kanske att han har bestämt sig för att frysa världen till is istället för att steka den. Men i så fall varför? Om det fortsatt vara lika varmt in på våren skulle förmodligen fler ha varit döda än levande. Precis som om det skulle snöa mitt på sommaren. Sålunda är den logiska slutsatsen att någon annan ligger bakom det. Den trinda kvinnan kunde ibland vara påfrestande i sin försagdhet, men som alltid fann Kajuan hennes resonemang oklanderligt. Hon önskade bara att hon visste vem det var som låg bakom och varför. Fred, muttrade Kumira. Hellre skulle jag vilja ha en fingerborg full med påtagliga bevis än en vagnslast av din vita aja-logik. Själv tillhörde hon bruna aja, även om hon inte delade många av sina medsystrars vanliga tillkortakommanden. Hon var en stilig, kortklippt kvinna, nykter, praktisk och med vaken blick, som sällan förlorade sig så mycket i sina tankar att hon tappade resten av världen ur sikte. Kumira hade knappt talat till punkt förrän hon mjukt klappade Degen på knät med en smäcker hand och gav den vita systern ett leende och en varm blick. Chenarier var på det stora hela ett hövligt släkte och Kumira var alltid noga med att inte stöta sig med någon, åtminstone inte av misstag. Tänk istället på vad vi kan göra åt systrarna som är hos Eil. Om det finns någon som kan fundera ut en lösning på det så är det du. Kajuan fnös. De har gjort sig förtjänt av allt de kan tänkas råka ut för. Själv hade hon inte fått komma i närheten av Eiltälten och inte heller hennes båda följeslagerskor. Men några av fjollorna som svurit sin trohet till pojken Althor hade vågat sig ut till det vidsträckta lägret och kommit tillbaka vita i synen, slitna mellan uppbrakt vrede och illamående. I vanliga fall skulle hon också ha varit rasande över denna skymf mot Aesedernas värdighet, oavsett omständigheterna. Men inte nu. För att nå sitt mål skulle hon ha kunnat skicka ut hela vita tornet att springa gatlopp spritt språngande nakna. Hur skulle hon då kunna bekymra sig för några kvinnor som kunde ha hjälpt alla hennes planer? Trots att Kumira visste vad Kajuan ansåg öppnade hon munnen för att protestera. Men Kajuan fortsatte, lugn men obeveklig. Det är möjligt att de får gråta så mycket att de sonar det elände de har ställt till med, men jag betvivlar det. De är bortom vår makt, och även om jag hade dem här skulle jag kanske helt enkelt ge dem till Eil. Glöm dem, Dagain, och använd din förträffliga hjärna till att lösa de problem jag har talat om. Komplimangen fick den karhainska kvinnans bleka kinder att rodna kraftigt. Ljuset var ett tack att hon inte var sån här annat än inför andra systrar. Kumira satt tyst med mycket stillsam min och händerna knäppta i knät. Även om hon var kuvad nu fanns det inte mycket som kunde kuva Kumira någon längre stund. De båda kvinnorna var precis de som Kajuan ville ha med sig idag. Täckvagnen lutade när draghästarna började ta sig upp för den långa rampen upp till solpalatset. Kom ihåg vad jag sagt till er, sa hon strängt till de båda andra. Och var försiktiga. Det skulle de vara, mumlade de och hon nickade. Om så krävdes skulle hon använda dem, liksom nästan alla andra, som komposttäckning. Men hon tänkte inte låta någon av dem gå till spillo på grund av ren vårdslöshet. Ingen besvärade eller sinkade dem när de skulle in genom palatsportarna. Vakterna kände igen Arulins vapen på dörrarna och visste vem som satt där inne. Samma vagn hade besökt palatset åtskilliga gånger under den gångna veckan. Så snart hästarna stannade öppnades dörren av en lakej i osmyckat svart livré som med ängslig blick höll fram ett stort platt parasoll av mörkt vaxat tyg. Regnvattnet droppade över kanten och ned på hans bara huvud, men så var det heller inte avsett att skydda honom. Efter att hastigt ha känt på de små berlockerna som hängde från hårknuten på hennes gässa för att försäkra sig om att alla var kvar. Hon hade aldrig blivit av med en enda, men det berodde på att hon var så försiktig, tog Katjuan handtagen till den fyrkantiga korgen som stod under hennes säte och steg ut. Ett halvdussin lakejer stod och väntade bakom den första, alla med parasoller i beredskap. Om vagnen innehållit så många passagerare skulle det ha blivit synnerligen trångt, men lakejerna ville inte ta risken att inte räcka till. De överflödiga skyndade inte därifrån förrän det var säkert att det bara var tre. Uppenbarligen hade man sett vagnen när den kom. Mörkt klädda tjänare och tjänstekvinnor stod i en prydlig rad på de blå och gyllene golvplattorna i den stora hallen, vars kantiga valvtak befann sig fem famnar över golvet. De skyndade fram och tog emot mantlarna eller erbjöd små varma linnehanddukar för den händelse att någon behövde torka sig om ansiktet eller händerna. Andra räckte fram bägare i havsfolks porslin med varmt vin som gav ifrån sig en rik, kryddig doft. Det var egentligen en vinterdryck, men i den plötsliga kylan passade den utmärkt. Och det var ju trots allt vinter. Äntligen! Tre Eichedier stod och väntade bland de massiva pelarna av mörk marmor i ena änden av rummet, framför en rad höga friser i ljus sten, föreställande slag som utan tvekan var viktiga för en Carhanier. Just nu var Katjuan emellertid inte intresserad av kvinnorna. En av de yngre betjänterna hade en liten figur i rött och guld broderad på vänstra sidan av rockbröstet. En figur av det slag som folk kallade för drake. Cogate, den allvarsamma, gråhåriga kvinnan som förde befälet över tjänstefolket i solpalatset, bar inga tecken på sin befattning, förutom en stor nyckelring i skärpet. Det var inte heller någon annan som hade någon utsmyckning på kläderna. Och även om den unge mannen uppenbarligen var entusiastisk, var det likväl Cogate, nyckelväkterskan, som slog an tonen bland tjänarna. Inte desto mindre hade hon tillåtit ynglingens broderade prydnad, vilket kunde vara värt att lägga på minnet. Katjuan frågade henne med låg röst om det fanns något rum där hon kunde arbeta ostört med sin sybåge. Kvinnan hörde på hennes begäran utan att blinka. Hon hade säkert fått höra underligare önskemål än så under sin tid i palatset. När tjänarna bugande och nigande avlägsnade sig med mantlarna och brickorna vände sig Katjuan slutligen mot de tre systrarna som stod bland pelarna. Alla tre hade blicken fäst vid henne och tog ingen notis om Kumira eller Dagian. Cogate stannade kvar i hallen men höll sig på behörigt avstånd så att Eichedierna kunde tala ostört. Jag hade inte väntat mig att få se er promenera runt i allsköns ro, sa Katjuan. Jag hade fått intrycket att ale-kvinnorna höll sina lärlingar sysselsatta. Feldrins enda reaktion var en lätt knyck på huvudet som fick det att rassla svagt om pärlorna i hennes tunna flätor. Men Merana rådnade däremot generat och knöt händerna bland kjolarna. Omständigheterna hade rubbat Meranas värld så våldsamt att Katjuan undrade om hon någonsin skulle hämta sig. Bera var naturligtvis i det närmaste orubblig. De flesta av oss fick en fri dag på grund av regnet, svarade Bera lugnt. Hon var en kraftig kvinna i enkel ylleklänning, visserligen välsittande och av god kvalitet, men likväl enkel, som man kanske snarare skulle vänta sig att träffa på en bondgård än i ett palats. Om man var så dum, det vill säga. Spira var klok och viljestark och Catchran trodde inte att hon gjorde om samma misstag två gånger. Liksom de flesta av systrarna hade hon inte helt kommit över chocken av att träffa Catchran Meliandrin i verkliga livet. Men hon lät inte vördnaden styra över sig. Efter en nästan omärklig paus fortsatte hon. Jag begriper inte varför du kommer tillbaka hela tiden, Catchran. Det är tydligt att du vill ha någonting av oss, men vi kan inte hjälpa dig förrän du berättar vad det är. Vi vet vad du gjorde för hans nåd draken. Hon snubblade lite över titeln. De var fortfarande inte riktigt säkra på vad de skulle kalla pojken. Men det är uppenbart att det var för hans skull som du kom till Carraine. Och du måste förstå att du inte kommer att få någon hjälp från oss förrän du talar om vad du har för avsikter angående honom. Beras järva ton fick Feldrin, också hon en grön syster, att haja till. Men hon nickade instämmande innan Bera hunnit tala till punkt. Det är en annan sak som du också måste förstå, tillade Merana, som nu återfått sitt lugn. Om vi bestämmer oss för att vi måste sätta oss emot dig så kommer vi att göra det. Beras min var oföränderlig, men Feldrins läppar spändes helt hastigt. Kanske höll hon inte med. Kanske ville hon inte avslöja för mycket. Catchran unnade dem ett tunt liande. De ville att hon skulle berätta vad och varför, om de bestämde. Vad de hade lyckats med hittills var att hamna i unge Althors sadelväskor, bundna till händer och fötter, till och med Bera. Frågan var om man skulle låta dem bestämma ens vad de skulle ha på sig för kläder på morgonen. Jag har inte kommit för att träffa er, sa hon. Fast jag tänkte att Kumira och Daigean skulle tycka att det var trevligt med ett besök här eftersom ni nu har fridag. Men nu hoppas jag att ni ursäktar mig. Hon gav tecken åt Corgate att visa vägen och följde kvinnan genom hallen. Hon såg sig bara om en gång. Bera och de andra hade redan tagit sig an Kumira och Daigean. De vallade iväg dem, men knappast som ett par välkomna gäster, utan snarare som ett par gäss. Catchran log. De flesta systrar ansåg inte att Daigean var stort bättre än en vildbrukare och behandlade henne inte mycket bättre än en tjänare. Och i det här sällskapet stod Kumira knappast mycket högre. Inte ens den mest misstänksamma av systrarna skulle tro att de båda kvinnorna var där för att övertyga någon om någonting. Så Daigean skulle hälla upp te åt de andra och sitta tyst såvida ingen tilltalade henne och ägna sitt utomordentliga förstånd åt allt hon hörde. Kumira skulle låta alla utom Daigean tala innan hon gjorde det och sortera och spara vartenda ord, varenda gest, varenda grimas. Bera och de andra skulle naturligtvis hålla de eder som de hade svurit. Det var helt självklart. Men hur nitiskt de gjorde det var en annan fråga. Till och med Merana skulle kanske vara ovillig att gå allt för långt utöver ren lydnad. Det var illa nog, men det gav dem åtskilligt med utrymme att manövrera på. Eller bli manövrerade. Tjänarna i mörk livré som skyndade fram genom de breda, gobelängbehängda korridorerna gick snabbt åt sidan för Catchran och Corgate. De båda kvinnorna följdes av djupa bugningar och nigningar över korgar, brickor och famnar fulla med handdukar. Med tanke på hur de såg på Corgate misstänkte Catchran att nyckelväkterskan väckte lika mycket vördnad som en ACD. Här och där stötte de på Ale också. Väldiga män med kalla ögon som liknade lejon och panteraktiga kvinnor med ännu kallare uppsyn. Vissa av dem följde henne med blickar som borde ha fått regnet utanför att genast förvandlas till snö. Men andra hälsade henne med en allvarsam nick och ett par av kvinnorna log till och med mot henne. Hon hade aldrig hävdat att hon hade räddat deras Kar Akarn. Men alla historier förvrängdes på vägen och resultatet var att hon behandlades med större respekt än någon annan syster. Hon hade absolut större rörelsefrihet i palatset. Hon undrade vad de skulle ha tyckt om de vetat hur svårt det skulle varit för henne att inte randa skinnet på pojken om hon haft honom framför sig i denna stund. Det hade knappt gått en vecka sedan han nästan lyckades gå hädan, men inte nog med att han hade lyckats undvika henne fullständigt. Dessutom hade han försvårat hennes uppgift ytterligare, om hon skulle tro på hälften av vad hon hade hört. Det var synd att han inte blivit uppfostrad i Bortre Märding. Fast å andra sidan skulle det ha kunnat leda till någon annan katastrof. Det rum som Cogade förde henne till var behagligt varmt. I vardera änden av rummet knastrade brasor i varsin eldstad av marmor och dunklet jagades bort av spegelförsedda oljelampor i glas. Uppenbarligen hade Cogade gett befallning om att rummet skulle göras i ordning medan hon väntade i ankomsthallen. Nästan samtidigt som de kom in dök en tjänstekvinna upp med både varmt te och kryddat vin på en bricka. Där fanns också ett fat med små honungsglaserade kakor. Önskas någonting annat, ejser det, frågade Cogade när Cadjoan ställde ned sykorgen bredvid brickan på ett bord vars kant och ben var klädda i ett tjockt lager guld. Möbeln var snidad i samma stränga kantiga former som den breda takfrisen, också den förgylld. Cadjoan kände sig alltid som i en gyllene fiskdamm varje gång hon besökte Carhain. Här inne var det visserligen ljust och varmt, men känslan förstärktes av den grå himlen och det strilande regnet utanför de höga, smala fönstren. Te duger utmärkt, sa hon. Men vill ni säga till Alana Mosverni att jag gärna vill tala med henne? Meddela henne det utan dröjsmål. Det klirrade om nycklarna när Cogade neg och med respektfull röst mumlade att hon själv skulle söka upp Alana A.C.D. Hon lämnade rummet med samma allvarsamma uppsyn som hon hade haft hela tiden. Utan tvekan sökte hon efter dolda undermeningar i Cadjoans begäran. Cadjoan föredrog att säga saker rakt ut när det var möjligt. Hon hade lagt krokben för otaliga förslagna människor som inte hade trott att hon menade precis vad hon sa. Hon öppnade locket till sykorgen och tog fram en sybåge omvirad med ett knappt halvfärdigt broderi. På korgens insida fanns inflätade fack med föremål som inte hade någonting med sömnad att göra. Där hade hon sin handspegel av elfenben, kam och hårborste. Ett pennskrin och ett noggrant igenkorkat bläckhorn samt ett antal andra saker som hon under årens lopp funnit praktiska att ha till hands. Däribland vissa som skulle ha förvånat den som skulle ha dristat sig att leta igenom korgen. Fast det var sällan hon släppte den utom synhåll. Efter att försiktigt ha ställt ner trådskrinet av silver på bordet vad hon ut de rullar hon behövde och satte sig med ryggen mot dörren. Huvudmotivet på broderiet var redan färdigt. En mans hand som grep om Eichedernas urgamla symbol. Över den svartvita skivan löpte tunna sprickor och det var omöjligt att avgöra huruvida handen försökte hålla samman den eller krossa den. Hon visste vilket hon hade tänkt visa, men tiden fick utvisa om det stämde. Hon trädde tråd i en nål och började arbeta med en av de omgivande figurerna, en klarröd ros. Det var rosor, stjärneld och gryningsljus, omväxlande med tusen skönor, hjärtans rodnad och snöhetta. Alla skilde åt av band av sträva nässlor och ljungträ med långa törnen. När det var klart skulle det bli ett oroande stycke broderi.